Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för den första söndagen i fastan. Så skriver profeten Moses i sin första bok, det fjärde kapitlet och från den tredje versen. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer. Men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Berättelsen om Kain och Abel. De flesta av oss minns den ganska väl. Det är några av namnen i bibelberättelserna som vi minns särskilt tydligt. Och ändå så står det inte särskilt mycket om Kain och Abel i bibeln. Det är ingen lång berättelse och vi får inte så många detaljer. Kanske minns vi för att det är de första människornas, Adams och Evas första barn. Och att berättelsen är dramatisk för att den innehåller det första brodersmordet. Men berättelsen om Kain och Abel är viktig och har många lärdomar med sig. Lärdomar som också Nya Testamentet tar upp. Vissa reagerar på berättelsen om Kain och Abel. Och jag reagerade också när jag fick höra den första gången från barnens bibel eller hemmets bibelberättelse när jag var liten. Man reagerar därför att man ser på ytan. Och ställer frågan om vad som hände istället för att gå djupare in i frågan varför det hände. Kain och Abel var alltså Adams och Evas två första söner. När Kain, hennes förstfödde, föds så utropar hon, jag har fått en man från Herren. Eller som det också kan översättas, en Herrens man. Kain blev en åkerbrukare och Abel blev en fåraherde. Efter en tid bar Kain fram en offergåva till Herren. Han offrade av markens gröda. Han offrade alltså vete, grönsaker eller frukt från sina åkrar som han bar fram för Gud. Eller så gjorde han en brödkaka av vete som han offrade. Och Abel offrade också. Han förde inför Herren en förstfödd. Det förstfödda fåret i sin jord. Han tog alltså ett lamm. Gjorde upp ett altare med stenar. Tände en eld. Och skar halsen av lammet och offrade det till Gud. Av djurets fett. Då det. Vi läser att Gud såg till Abels offer. Men till Kains offer såg han inte. Hur de fick reda på hur Gud såg till ena offret men inte det andra, det får vi inte veta. Men Kain, han blir i alla fall arg. Och Gud förmanar Kain för hans vrede. Men Kains vrede övergår till att han slår ihjäl sin broder Abel på åken. Och Gud talar straffdom till Kain. Han fördrivs och marken förbannas för hans skull. Gud skyddar dock Kain från att folk skulle slå ihjäl honom genom att han sätter ett tecken på honom. Och han får så småningom familj och han bygger en stad. Somliga tänker lite fort och förenklar när de läser berättelsen om Kain och Abel. Den ena varianten är att man tänker, vad är det för fel på Kains offer? Han agerar ju först och han offrar ju också, även om han inte offrar samma sak som Abel. Är det inte tanken som räknas? Den andra varianten är när man försöker se någonting annat hos Kain och Abel än vad själva texten säger. I de barnbiblar med bilder som jag läste när jag var liten så avtecknas Kain som en grovmuskig, elak man, medan Abel avbildas som en finlemmad, from man. Man tänkte sig att Kain var en omoralisk typ och att Abel var en ädel och kärleksfull religiös person. Men handlade det verkligen om att kött verkar bättre än gröda för Gud? Står det hur Kain och Abel såg ut? Hur vet vi att det inte är tvärtom? Att Kain var den religiöse och att Abel var den slappe. Åtminstone säger texten ingenting om det. Kanske pekar texten åt det hållet när den konstaterar att Kain var den första som offrar och Abel kommer sen efter. Folk vill ha förklaringar och därför spekulerar man. Istället för att bara hålla sig till texten och se hur Bibeln i sin helhet förklarar offertanken och hur den tolkar Kains och Abels handlingar och Guds möte med dem. Det finns en gammal judisk apokryfisk skrift som heter Den redliges bok eller Jaschers bok som ger sig på en tolkning. Man säger att Kain offrade rutten frukt till Gud medan Abel offrade finaste lammet ur sin jord. Man säger att Kain blev arg på Abel för att han lät sina får beta på hans marker. Och att då Abel hade svarat att du äter ju också av köttet som jag slaktar och gör kläder av ullen. Men alla såna här utombibliska texter är bara spekulationer och fantasier. Texten säger ingenting om att Abel var moraliskt eller religiöst bättre än Kain. Och även om han vore det, så är inte det förklaringen. Så varför säger texten att Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte? För att få svar på frågan så behöver vi förstå vad Bibeln lär om olika sorters offer. Den första typen av offer, försoningsoffer eller blodsoffer, kommer in i världen för att vi människor är syndare. Gud hade sagt till Adam och Eva att den som syndar ska döden dö. Vi läser i tredje Mosebok 17, ty kroppens liv är i blodet. Och jag har givit er det till altaret till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Gud ser allvarligt på synd, på överträdelse av hans lag. Att han så uttryckligen säger att den som bryter mot hans lag ska döden dö. Syndens lön är döden. Och det handlar inte bara om särskilt uppseendeväckande saker som äktenskapsbrott, stöld och mord i handling. Adam och Eva syndade genom att bryta mot budet att inte äta av frukten på trädet med kunskap om gott och ont. I budorden läser vi att det är synd bara att ha begärelse. Du ska inte ha begärelse till din nästas egendom eller till hans folk. Och Jesus förklarar att man begår äktenskapsbrott i sitt hjärta om man ser på en kvinna med åtrå. Han säger, som man inte är gift med, han säger, ni har hört att det är sagt i fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger, din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna, Matteus 5, vers 21 och 22. Alla har syndat. Finns det någon som inte har syndat eller som inte syndar på olika sätt varje dag. Bibeln säger till och med att vi är födda med synd. Vi har synden inom oss som en ond begärelse. Det hade inte Adam och Eva innan fallet. Men när Kain och Abel finns med så är det plötsligt en realitet. Ondskan finns redan som någonting som finns i hjärtat och leder till det första brodermordet. Man kallar det arvsynd. Och det är ett begrepp som somliga reagerar inför. Man har svårt att acceptera det. En predikant mötte en man som sa att det där med arvsynden, det hade han svårt att svälja. Arvsynden, käre vän, svarade predikanten, finns ingen anledning för dig att svälja. Den finns redan inom dig. Det här med att vi handlar fel mot Gud och våra medmänniskor, att det är allvarligt, att det straffas med döden, det löste Gud i gamla och nya testamentet genom blodsoffer. Inte med att han offrade varenda människa som syndade, utan genom att han erbjöd människor att låta någon annan, ett djur som han skapat, ett får, en bock eller en tjur, få träda in i människans ställe och offras istället för. Det pekade fram mot en dag då Gud själv skulle ge människan det fullkomliga offret för hennes synd. När han sände sin enfödde son som utgöt sitt blod som ett syndaoffer, ett försoningsoffer, ett skuldoffer, ett blodsoffer. I vårt ställe dog han för att vi skulle stå skuldfria, rena och rättfärdiga inför en helig och rättfärdig Gud. Blodsoffret i gamla testamentet påminner oss både om att vi har syndat och att det är Gud som låter vår synd och skuld falla på en annan. Det fanns andra offer i gamla testamentet också. Det fanns offer av gröda. När man firade pingst till exempel under templets tid, så bakade man bröd på det första av det nyskördade vetet och bar brödkakorna till templet. Man kunde också ge en korg med frukt till prästen som välsignade den och ställde den framför altaret. Men dessa offer var inte försoningsoffer. Offer för synder man har gjort, utan vad var det för någonting? Jo, det var tackoffer. Man offrade inte för att sona något eller försonas med Gud, utan av tacksamhet för att man var glad för att man hade fått skörda det första från marken. Märk här alltså försoningsoffer och tacksägelseoffer. En kristen, ett Guds barn, behöver inte offra någonting alls till Gud som försoning, som soning. Eftersom ett enda offer redan har frambudit inför Gud för alla våra synder. Skriften säger, men nu har Kristus kommit som en överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte är gjort med händer. Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Vårt försoningsoffer är Kristus Jesus, hans eget blod som han utgöt på korset för alla våra synder. Det offret är framburet en gång för alla och behöver inte att upprepas. Vi hade inget försoningsoffer att bjuda Gud. Men vi får frambära tacksägelseoffer. Och vad är då vårt offer till Gud? Det är oss själva. Våra liv, vår lydnad och vår kärlek. Detta offrar vi inte för att förändra Gud. Han är redan nådig mot oss tack vare Jesus Kristus. Vi ger oss själva av tacksamhet för att vi är glada för allt som han har gett oss. Precis som Israels folk under veckofesten eller pingsten offrade gröda för att tacka Gud för att han har gett dem skördens gåva. Aposteln skriver: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Romarbrevet 12 och 1. Men tacksägelsens offer kan ju bara frambäras av den som är tacksam. Av den som har ett tacksamt och glatt hjärta. Den som har synd i sinnet ska inte vända sig till tackoffret, utan till försoningsoffret. Annars blir det ju bara hyckleri, eller hur? I dagens text läser vi: efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Säger det någonting om Kain? Det säger att han inte frambar ett försoningsoffer. Det var kanske det finaste vetet han hade. Och han var ivrig att frambära det. Han var före Abel. Kain var säkert religiös på alla sätt. Hans mor kallade honom en Herrens man. Men hans religion var en blodfattig religion. Han kommer inte med en annans offer, utan han kommer med sitt eget offer. Men inför Gud så handlar vår frälsning inte om det finaste vi kan erbjuda, utan om en annans blod som får gälla istället för mitt blod. För det var ju mitt blod som skulle gjutas. Inför Gud förtjänar vi alla döden, men med blodet av en annan, Jesus Kristus, så ser allting annorlunda ut. Det som skiljer Kain ifrån Abel är inte att den ena är bättre än den andra, utan om offret och om tron. Hebreerbrevets författare skriver: genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fast än han är död. Vad är det för tro han talar om? Låt oss fortsätta att läsa i dagens text. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Som vi sa tidigare bottnar blodsoffret i Guds rättfärdighet. Den människa som agerar fel inför Gud borde gälda eller betala med sitt eget liv. Men Gud erbjöd en utväg genom offret av djur. Det var en bild, det var en förebild, det var en skuggbild av det fullkomliga offret som en dag skulle bäras fram på korsets stam. Med offerlammet i sina armar så bekänner Abel i handling. Vad då? Jo, han bekänner: jag är en syndare. Jag förtjänar att dömas. Men du, Herre, har lovat att byta mitt liv mot lammets liv. Och nu bär jag fram det till dig. Det är frälsande tro. Att i ånger förtrösta på den Gud som låter synden övergå från oss till offret. Ja, ytterst till honom själv. Sångaren sjunger: från frälsaren på korsets stam ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram. Jag blir med rövarn släkt. Men han som var mot rövarn god, han tvår mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Min synd låg mellan mig och Gud, så hög som bergets kam, och hindrade mitt böneljud att nå till Herren fram. Då kastade Gud bakom sin rygg all synden min. Nu är jag trygg. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. I havets djup min synd blev sänkt, och evangelium, det är som att, som Herren hade tänkt. Jag vill se ut ett rum där synden kan stängas in så väl att aldrig mer den når din själ. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Mitt hjärtas svåra plågoris som tuktade så hårt, min synd som jag på intet vis själv kunde driva bort. Så fjärran är, så skriften lär, som öster ifrån väster är. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Abel blev inte frälst genom sina gärningar. Genom tron, Hebreerbrevet 11:4, bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet om att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han, fast än han är död. Tron letar inte efter det bästa hos sig själv för att Gud ska vara nöjd. Tron jämför sig inte med andra, utan dömer sitt eget hjärta och låter Gud frikänna för försoningsoffrets skull, för Jesu Kristi skull. Visst trodde Kain på Gud. Han trodde på honom så mycket att han ville offra. Men den frälsande tron är inte en allmän tro på att Gud finns. Också de onda andarna tror att Gud är en. Ja, de tror till och med att Jesus är Guds helige, Markus 1:24. Den tro vi talar om här är alltså den frälsande tron. Och den frälsande tron, det är att förtrösta på, att lita på Guds nåd, att Gud är försonad, att blodet har runnit för våra synders skull, och att tro det i ett ångerfullt hjärta. Det är den tro som menas här. Den tro utan vilken det inte är möjligt att behaga Gud. Hebreerbrevet 11:6. Kain, han är inte främmande för Gud. Herren talar med honom. Men vi märker att Kain saknar någonting som Abel hade. Herren sa till Kain: varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Första Mosebok 4, vers 67. En person som i kraft av försoningsoffret är försonad med Gud, behöver han ha en mörk blick? Har inte hans hjärta renats? Och han kan blicka uppåt mot Gud, mot himlen, med frimodighet. Kain är vred. Hans blick är mörk. Han ser ner. Varför? Därför att han saknar frimodighet. Och hur får man frimodighet? Det besvarar skriften. Hebreerbrevet 10, vers 14. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han, detta är det förbund som man ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sen, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Hebreerbrevet 10, vers 14-22. Frimodig på grund av försoningen och tron på den. Men denna tro saknade Kain, som vi läste. Han bar inte fram något försoningsoffer. Hans blick var mörk. Han kunde inte se upp. Han trodde inte på Guds gränslösa nåd. Utan han säger, när han dödat sin broder Abel, mitt brott är för stort för att förlåtas. Hur är det med dig och mig? Händer det att vår blick blir mörk? Att vi stirrar i backen? Att vi blir så rädda för Gud? Att vi tror att vi kan kompensera honom med frukten av våra egna ansträngningar istället för att nöja sig med att offret går in i vårt ställe? Det är en larmsignal om vi inte kan råda över synden, utan den börjar råda över oss. Då är det fara värt att vi är på väg att förlora vår tro. Då lurar synden vid dörren. Kain, han har släppt greppet. Han hade inte förlorat tron på att Gud finns, utan han hade förlorat den frälsande tron att Gud är en nådig Gud på grund av offret. Och därför förlorar han alla spärrar och slår ihjäl sin bror. Vi har kanske inte gjort så hemska handlingar, men synden och otron kan så ta befäret att vi tappar förtröstan. Gud säger till Kain, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Första Mosebok 4:10. Abels blod ropar om rättvisa, om straff, om skuld och om dom. Det är ett starkt rop. Guds heliga profet Jesaja utropar i sin bok till Gud, våra överträdelser inför dig är många. Våra synder vittnar emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon. Vi känner våra missgärningar. Jesaja 59, vers 2. Det känns inte bra. Kain hade gett upp och tappat hoppet. Finns det hopp för sådana som dig och mig? När Abels blod ropar, när våra missgärningar, våra synder och överträdelser vittnar mot oss. Ja, blodet från Abel ropar. Men Gud vare tack att det finns ett blod som ropar ännu högre. Hebreerbrevet 12:24. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Ja, Jesu, hans sons blod, renar från all synd. Första Johannes 1:7. Skriften säger: om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden? Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Har våra handlingar hittills varit som Kains offer? Handlingar utan tro? För att behaga Gud? För att imponera på Gud eller våra medmänniskor? Genom tron på Kristus renas våra samveten från döda gärningar, det vill säga gärningar utan tro, så att vi tjänar den levande guden. Och då kan vi frambära, vadå? Tacksägelsens offer. Våra liv som ett tack till Gud för hans kärlek till oss i Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, våra blickar sänks ibland neråt till oss själva, till våra egna skyldiga hjärtan, så att vi inte frimodigt ser upp till dig. Ibland blir vår blick så mörk för att vi söker rättfärdigheten i oss själva. Men tack Herre för att du har offrat det fullkomliga offret, din son Jesus Kristus, för våra synder. Så att vi renade inför dig kan stå frimodiga och tjäna dig av tacksamhet för allt det du har gett oss genom din son Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.